Det jag har fått på mitt hjärta för kvällen hoppas jag ska bli en uppmuntran för oss. Inte bara för den här församlingen utan för allt Guds folk. Därför att jag har upplevt att Gud vill föra oss till en nivå till. Eller hur man nu ska uttrycka sig. Och han har en väckelse som stundar, som kommer snart tror jag. Och han vill att vi ska möta upp för det här. Han vill att vi ska bli ett folk i det här landet som inte lever som världen. Och han vill att vi ska vara ett folk i det här landet som inte nöjer sig med sin egen kraft, med sina egna lösningar, utan som begär, som får en hunger och en törst, ett begär att Gud själv ska gå med oss, att den helige ande ska leda oss. Och jag upplevde, Leif, din bön där, den var precis det som vi skulle kunna ha satt som en rubrik. Att Gud vill rusta oss, sin församling, inför den tid som kommer. Och jag är återigen medveten om att det här blir ett upprepat tema när jag ska dela. Och jag vet inte om det bara är när jag delar i församlingen här eller om det är i tiden. Men hur som helst så vill jag bara dela det som Gud har lagt på mitt hjärta. Och i Nya testamentet, i första Korinthierbrevet, i det 10:e kapitlet, där skriver Paulus, jag tror jag läser det ifrån vers 1. Han skriver till korinterna: bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn. Han talar alltså om hur det var när Israels folk gick ut ifrån Egypten och där Gud ville föra dem in i löfteslandet. De var slavar i Egypten och Gud hade sett deras nöd och han ville föra dem ut i frihet. Alla gick genom havet, alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose, som ju är en förebild till Jesus. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde den, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom dem ska ha begär till det onda. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. Låt oss inte heller frästa Kristus som en del av dem gjorde. De dödades av ormar. Knota inte heller så som en del av dem gjorde. De dödades av fördärvaren. Så kommer det här då. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Men nu kommer också den andra delen. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast och han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Och ofta brukar vi väl stanna vid de här varningarna. Där Israels folk, som vi läste här, och de hade avgudar, de levde i otukt, de frestade Gud och de knotade. Men jag vill också peka på den andra delen i det här exemplet, som också handlar om vilken stor, vilken mäktig Gud Israels folk hade. Som gick med dem genom hela vägen i öknen. Som gjorde stora under och tecken som ingen människa hade kunnat räkna ut. Därför att Gud är densamme idag. Gud är densamme idag. Både när det gäller varningarna men också vad det gäller löfterna och kraften. Och du kanske tänker, ja men... ja, det gäller inte mig så mycket. Jag lever ju ett bra liv. Jag har inga avgudar. Jag lever inte otukt och så vidare. Nej, det är gott. Men du och jag lever i en värld där allt detta finns. Och där det trycker på ännu starkare. Som jag också talade om förra gången jag predikade om. Den här tidens ande som blir allt kraftfullare. Och som vill trycka sig in också i Guds folk. Och att ha avgudar, ja det är ju inte bara att dyrka främmande gudar, även om också det har kommit in ibland oss som Guds folk. Jag var på en utbildning, en helt vanlig utbildning som rörde vård och behandling, där jag ju också jobbar inom. Och där var man fullt öppen med att den här metoden var hämtad utifrån zenbuddhism. Och jag var alltså tvungen att avsäga mig den här utbildningen. Och den här utbildningen att bli terapeut på det här området. Och även vi vet att det har trätt in i Guds församlingar, zenbuddhism. Men egentligen är ju avgudar allt som lockar dig och mig ifrån Jesus, ifrån Gud. Otukt, ja det vet vi att vi har omkring oss. Och också det vill pressa in i Guds församling. Samboskap, särboskap, olika sexuella förbund utan Gud. Utan Gud. Att frästa Herren, det är att begära som finns i världen. Alltså en egoistisk begäran. Att knota och klaga, det vet vi. Men också vilken mäktig Gud vi har. Hela gamla testamentet vill jag påstå är ett exempel. Det är nedskrivet som vi läste här. Som ett exempel för dig och mig. För att vi ska ha det och vi behöver ha de här bilderna och de här påminnelserna i den här sista tiden. Vi vet att vi lever i den sista tiden. Och till exempel så står det i mitten av Bibeln i psalmerna, både redan ifrån psalm 105 och till 107, alltså många blad i Bibeln som talar om folkets brist, hur vi människor är, hur vi brister, hur vi till och med syndar, men också Herrens trofasthet i allt detta. Herrens godhet. Och i psalm 107 till exempel, varje gång folket hade gjort någonting som blev tokigt så kom Gud och hjälpte och rätade upp igen med sin kraft och med sina lösningar. Och så står det, ty Herrens nåd varar evinnerligen. Herrens nåd varar evinnerligen. Och det ordet gäller för oss idag. Och det behöver vi komma ihåg. Vi behöver det. Det finns fler exempel. Jag vill stanna upp faktiskt ifrån femte Mosebok. Det här är Mose avskedstal till Israels barn. De hade vandrat många år genom öknen och Mose hade lett folket. De hade gjort allt det här som vi läste om. De hade frestat Gud och de hade knotat och klagat. Och Mose hade gått in som förebedjare för folket och han hade räddat dem. Och jag undrar om det inte var så att det där blodet ifrån lammet som Gud gav befallning innan folket, den där natten innan folket skulle befrias och tåga ut ifrån Egypten. Om inte det var det blodet som gällde, den kraft kraften som var verksam genom hela ökenvandringen och som gjorde att Gud bevisade Israels barn nåd och nåd och nåd och nåd. Samma blod, ja inte samma blod, det fullkomliga blodet gäller för dig och mig idag. Där blodet står det är framburet inför Guds ansikte och det talar till din och min fördel, till varje människas fördel. Det talar nåd. Gud, döm inte, ge nåd. Och det här är mitt hopp, också vårt hopp för vårt Sverige idag. Att vi som Guds folk ska bara be ner Guds blod över vårt land. Så att Gud kan bevisa vårt land nåd och inte dom som det förtjänar. Ifrån många kapitel här i femte Mosebok och vi börjar från det sjunde kapitlet. Och jag bara uppmanar er att ta en stund hemma och läs igenom femte Mosebok kapitel 7 och till 12 ungefär. Det ger så mycket därför att det här är en vägledning. Det är en resumé om vad som hade hänt under alla de här åren som de hade tågat igenom öknen. Hur folket hade brustit men också hur Gud hade hjälpt och hur han hade gripit in. Och Mose påminner folket om vilka mäktiga under Gud hade gjort. Hur han hade delat havet, hur han hade gett vatten där mitt i öknen ur en klippa. Men det var också och är också en profetisk vägledning för folket, det sista stycket. För vi vet ju att Mose skulle inte få fortsätta vandringen där. Och det är därför han håller det här avskedstalet. Han ger liksom sin stafettpinna, han ger sin stav över till Josua, sin efterträdare. Och han ska få ta folket över den sista gränsen, Jordan, floden Jordan. In i löfteslandet. I ett land som Gud hade berett. Ett land som bara Gud visste om. Men som han hade berett. Och som var ett gott land. Och som han, står det i Bibeln, hade sin glädje och sitt hjärta. När han tänkte på att det var det här landet han ville ge till folket. Och som du redan har förstått så finns det här en dubbel, en parallell för oss idag. Vi har inte nått allt det som Gud har förberett för oss som Guds folk. Vetlanda friförsamling har inte nått det än. Du och jag som individer har inte nått det. Därför att då skulle det se annorlunda ut. Det finns en gräns som kanske är personlig för dig och mig. Vi har olika saker i våra liv som gör att vi ännu inte till fullo har kommit in i löfteslandet. Alltså i en nivå, en dimension där Guds närvaro är, där under och tecken sker, där det inte finns begränsningar av mänsklig kraft eller förmåga utan där övernaturlig kraft finns att tillgå. Gud vill och han väntar på och han glädjer sig i sitt hjärta att få föra oss som individer, men också som församling och som Guds folk. Ja, i hela vårt land. In i den nivån. Och det kommer. Och jag har upplevt det här, Leif, som en profetisk hälsning till församlingen. Leif, du har väntat och ni har väntat. Och Gud har gett er glimtar att, och löften att han kommer. Väckelsen kommer, Guds närvaro kommer, människor ska bli berörda. Men också det här budskapet är till oss att när det sker så sker det inte för att vi är bättre eller större än någon annan här omkring oss. Utan det sker som jag kommer till därför att Gud har sett att vi behöver få uppleva det. Vi behöver få uppleva Guds närvaro, Guds dimension, under och tecken, upprättelse och utrustning för att vi ska klara av och för att vi ska gå segrande igenom tider som kommer. Men han kommer också göra det därför att hans hjärta blöder och brinner för de människor som finns, som fortfarande inte är frälsta, som fortfarande inte har fått smaka Guds närvaro, som fortfarande inte vet att Jesus har dött för dem och att också det finns ett löftesland för dem att komma in i. Att de inte behöver träla mer i sin egen kraft i den här världen för att klara av olika saker. Utan Jesus har gjort allting så att de kan komma in i en ny frihet med sitt liv och bli födda på nytt. Gud vill, och det är nödvändigt att vi kommer ihåg det. För vi vet, när vi läser väckelsehistoria så vet vi att många mäktiga män som har varit använda i en väckelse har fallit på grund av att de har glömt bort de här principerna som vi nu ska gå igenom och som Mose också gick igenom med sitt folk. Därför att de kanske fastnade i högmod eller stolthet och glömde bort att det var Guds kraft, Guds förtjänst. Vad säger då Mose till folket? Vi kan självklart bara ta lite axplock. Men han säger till exempel ifrån den sjätte versen. Jag tar bara några saker som är viktigt. Han säger, ty du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt för att vara hans egendomsfolk framför andra folk på jordens yta. Och så kommer det här i sjuan då. Det var inte för att ni var större än andra som Herren fäste sig vid er, utan för att han hade bestämt så att han älskade oss och att han hade utvalt oss. Gud förväntar sig av oss som är Guds folk idag. Vi är också hans utvalda folk idag. Han har inte ändrat på sina principer. Han förväntar sig att du och jag också är och ska leva som ett avskilt folk. Ett folk som utmärker sig från världens sätt att leva. Vi lever annorlunda. Människor ser på oss att vi är annorlunda. Vi lever inte som världen. Och så i vers 12. Om ni nu hör dessa föreskrifter och håller fast vid dem och följer dem, ska Herren din Gud hålla fast vid förbundet och sin nåd som han med er har lovat dina fäder. Han ska älska dig och välsigna dig och föröka dig. Om du håller fast, om du hör och håller fast vid dessa föreskrifter, vad är det? Jo, det är Guds ord. Och det vet du och jag att dagens teologi i kristenheten plockar med detta ord. De väljer ut och de väljer bort. Men Gud säger att han förväntar sig att du och jag ska läsa hans ord och lyda hans ord, följa hans ord, tro på hans ord. Då kommer vi ha framgång. Då kommer Herren älska oss. Han kommer att välsigna oss och röka oss. Ordet. Och i vers 15 påminner Mose, Herren ska låta varje sjukdom vika ifrån dig. Ingen av Egyptens alla svåra sjukdomar som du känner till ska han lägga på dig. Ja, vi kanske inte har behövt förtrösta på Herren så som vår läkare till fullo. Vissa saker ibland kanske inte läkare kan bota. Men jag tror och jag vet att det kommer tider när det är nödvändigt för oss att igen få in i våra hjärtan att Herren är vår läkare. Herren vill vara vår läkare och han kommer att vara det. Vers 17. Mose påminner folket om att innan de har nått Jordan, den här floden som är gränsen in till det löfteslandet där allt kommer vara väl, så kommer de att få möta fienden. De kommer att få möta motstånd och mörker. Men då säger han, och då vill han uppmuntra dem, och han vill uppmuntra dig och mig idag, att även om vi får möta mörker, så står det från vers 17. Även om du säger i ditt hjärta, dessa hedna folk, alltså är det ju en bild på fienden. Dessa hedna folk är större än jag. Hur ska jag kunna driva bort dem? Så var inte rädd för dem. Tänk endast på vad Herren din Gud gjorde med farao och med hela Egypten och så vidare. Vi ska tänka på de under och den makt som Gud har bevisat genom hela Bibeln. Vi ska tänka på det och vi ska tro på det. Det är Bibelns Gud som går med oss fortfarande. Det är samma Gud som delade vattnet i Röda havet. Och vi vet det, ni som har läst Göran Duveskogs bok om Israel. Ni kan läsa om hur Gud i våra dagar, på 70- och 80-talet, grep in fysiskt när Israel låg i krig med sina fiender rent fysiskt. Hur Gud grep in och bara gav dem en övernaturlig seger. Gud är densamme. Det behöver vi få in i våra hjärtan. Vi behöver få in hela Bibelns gudsbild i våra liv för att vi ska kunna klara oss den tid vi har framför oss. Han är densamme. Och han kommer att hjälpa dig och mig att övervinna den här världens alla andemakter, därför att Jesus har ju redan vunnit den segern. Mose han fortsätter och vi bläddrar fram ett blad i kapitel 8. Och i den andra versen så talar Mose om ödmjukhet. Det jag nämnde lite innan, att när det går oss väl så är det så lätt att tro att vi själva hade del i det. Att vi var något speciella på ett felaktigt sätt. Vi är speciella inför Gud. Mose han säger så här. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen. För att ödmjuka dig. För att pröva dig. Och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Kanske kan det vara så för dig och för mig. Att vi har gått igenom perioder i våra liv av svårigheter och prövningar. Och vi har undrat, Gud, vad är detta? Du kanske upplevt att du har misslyckats. Att du inte är, att du inte blivit vad du har önskat att bli. Men Gud, för honom är det inte ett problem att du och jag misslyckas. Kommer du ihåg hur det var när Jesus hade dött och lärjungarnas hopp bara försvann. De såg inte längre visionen. Och vad gjorde de? Ja, de gick tillbaka till det som var deras naturliga, det de klarade av i sin egen kraft. Innan hade de varit ute, de hade bett för människor. De hade sett hur människor blev helade när de la händerna på dem. Men nu försvann allt av tro och allt av hopp. Och de gick tillbaka och fiskade. Och Gud, Jesus i sin nåd, det vet ni känner till det där. Han kom där på stranden och så ville han visa dem och befästa dem i sin kallelse på ett sätt som de förstod. Så han gav dem ett exempel genom att han frågade dem, barn, har ni fått någon fisk? Nej, inte en enda fisk, svarade lärjungarna som hade varit ute hela natten. Och då vet ni att han säger, åk ut igen och kasta ut nätena på andra sidan av båten. Och då vet ni ju, det blev fullt av fisk i båtarna, så det står att de höll på att sjunka. Vad var det Jesus ville visa lärjungarna? Jo, han ville befästa dem i kallelsen. Han hade sagt till dem att jag ska göra er till människofiskare. Inte till vanliga fiskare utan till människofiskare. Och där fick de ett exempel på vad som var för mer än deras naturliga förmågor. Deras naturliga kraft. Gud har en dimension också för dig och mig. En kallelse, en plan för dig och mig som han har lagt ner. Som är utöver det vanliga, utöver det som har med våra egna förmågor att göra. Och det vill han påminna oss om i den här tiden. Därför att det är den dimensionen du och jag ska vandra i. Vi behöver ödmjukhet och vi behöver förtrösta på honom. Ett par saker till bara. Ifrån vers 7. 8, kapitel 8 och vers 7. Då vill Gud liksom mitt i alla påminnelser om svårigheter. Och så kan det ju vara för oss också, eller hur? Så vill han liksom fästa deras blick på målet. På löfteslandet. Så han målar ut lite grann för dem. Han säger så här. Ty Herren din Gud för dig in i ett gott land. Ett land med vattenbäckar och källor och djupa vatten som flödar fram i dalar och berg. Det är ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd. Ett land med ädla olivträd och honung. Ett land där du ska äta ditt bröd, inte i fattigdom. Där ingenting ska fattas dig. Kan du tänka dig, när Mose säger det här, då fanns det människor som var födda i öknen. Det fanns människor som aldrig hade sett en vattenbäck. Som inte kunde föreställa sig vad det var han sa. Vattenkällor som flödar. Träd som bär frukt och överflöd. Och så kan det vara för dig och mig också. När Gud talar till oss om en annan dimension, om ett löftesland, du förstår bilden. Att som han vill och som han har förberett för dig och mig att vandra i. Förberedda gärningar som vi ska vandra i. Så kan det vara dig och mig. Vi har aldrig sett det han talar om. Vi har aldrig levt i en sådan, vi kallar det väckelse då. Jag vet att ni har fått smaka det, Holger. Men Gud vill något mer, något större, något mäktigare. Och det är svårt för oss att föreställa sig vad det är Gud menar. Och då blir det också svårt att omfatta det och riktigt längta till det. Men jag tror att Gud vill uppenbara det för oss. Och även folket i öknen fick ju små exempel som då när de inte hade något vatten och Mose talade till klippan. Och så kom det och flödade vatten. Det kan vara svårt för oss. Men Gud vill uppenbara. Han vill tala till oss om det vi inte har sett. Och så igen vers 17. Du ska inte säga i ditt hjärta, alltså när de har kommit in i landet. Min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom. När du ska komma ihåg Herren din Gud. För det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom. Därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutet med dina fäder. Så som det är idag. Ja, så är det. Det Gud vill göra ibland oss kommer inte ha med dig och mig att göra. Och vi ska komma ihåg när det sker att det inte var genom vår egen kraft. Att det inte hade med vår förträfflighet att göra. Utan att det är på grund av det Jesus har gjort på korset. Det är försoningen. Om inte Jesus hade dött för dig och mig. Vi vill inte höra det, jag vet det. Och en del vill inte predika det, jag vet det. Men utan Jesus är du och jag fullständigt förlorade, förtappade. Det finns ingenting i oss som är gott eller rätt eller rent utan Jesus. Så mycket åstadkommer hans blod för dig och mig. Hans försoning för dig och mig. Och det är det som Gud hela tiden ser på när han planerar. Det han planerar och när han har goda tankar för dig och mig. Men blodet är så mäktigt, försoningen är så fullkomlig, så att han kommer aldrig att kunna ändra på det. Han kommer aldrig kunna se den här brutna lagen i våra liv. Därför att blodet är över. Blodet är överst. Det ska vi komma ihåg, därför att det behöver vi. Och det kommer också vara en grund som den helige ande kommer att falla på och dra ner Guds närvaro ibland oss. När vi är ödmjuka och vet varifrån vi kommer, om jag får uttrycka mig så. Och bara sätter vårt hopp och vår förtröstan på Kristi försoning. Då kan Guds ande gensvara. Då vet han att vi är rätt ställda, så att han kan komma med sin närvaro, med sina under och med sina tecken. Och Gud säger också att han vill föra Israels barn in i löfteslandet, därför att han vill slå ondskan. Han vill befria ifrån fiendens makt. Och det vet vi det, sa Jesus, att jag har kommit för att göra fiendens makt om intet. Så det är också anledningen till att Gud kommer att bevisa sig helig och härlig. När Josua skulle ta över så sa Gud till honom: helga er, ty imorgon ska Gud göra under ibland er. Och jag tror att det är ett ord för oss idag. Innan jag bara tar det allra sista skulle jag vilja sjunga en sång som jag fick på mitt hjärta. Bara för att påminna oss igen om att det är bara Jesu försoning. Ingenting annat. Bara det Jesus har gjort för dig och mig. Som gör att vi är så högt älskade i Guds ögon. Och att Gud har så goda tankar och planer för oss. Så jag ska försöka sjunga den sången. Från frälsaren på korsets stam, ljus faller på min syn. Då träder syndens fläckar fram, jag blir med rövan släckt. Men han som var mot rövan god, han tvår mig snövit i sitt blod. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud. Min synd låg mellan mig och Gud, så hög som bergets kam, och hindrade mitt böneljud att nå till Herren fram. Men lyssna nu. Då kastar Gud bakom sin rygg all synden min, nu är jag trygg. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud. I havets djup min synd blev sänkt, o evangelium. Det är som hade Herren tänkt. Jag vill se ut ett rum där syn kan stänga sin så väl att aldrig mer den når din själ. Så nu kommer jag av mig. Förlåter Gud, så helt förlåter Gud. Som molnen flyr för solens sken, okej, en sky blir kvar. Och himlen strålar klar och ren där nyss blott öken var. Så plånar Gud all synden ut och gör på alla sorger slut. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud varje människa. Jag bara upplever att jag vill tala till dig som fortfarande inte har tagit emot Jesus i sitt hjärta. Jag vet inte om du har förstått bilden av Jordan, den där floden som var som en gräns för att gå in i ett annat land, som i en annan värld. Men det finns ett sådant land, det finns ett sådant liv för dig om du bara vågar lyda Gud och gå över den där gränsen. Därför att det Jesus har gjort, som vi sjunger den här sången på Golgata på korset, det är fullkomligt. Det är fullkomligt att du behöver inte lägga till någonting i din egen kraft, i din egen förmåga. Det räcker med att säga: Jesus, jag vill bli så fullkomligt förlåten som jag hörde i den där sången. Då tar Gud emot dig och då ska du få se att det är som att gå över till ett nytt liv. Och det är också det är därför att Bibeln säger att varje människa som tar emot Jesu försoning på korset blir född på nytt. Och det hörs ju på namnet vad det innebär, att du får ett nytt liv. Och till oss, vi har föredömen i Bibeln som har visat oss på en väg. Till exempel Abraham, som är trons fader. När nöden kom, och det kommer en nöd. Jag vet att människor har olika uppfattningar om hur den här tiden, hur den här världen ska sluta och hur det ska vara innan Jesus kommer tillbaka och så vidare. Men jag vet också att Jesus har talat om att det kommer nöd. Han har varnat och förvarnat oss som sitt folk att det kommer nöd. Men vad gjorde Abraham, han som är vårt föredöme? Jo, när nöden och domen förestod så höll han inte för öronen och sa: jag vill inte höra talas om det där, jag vill inte höra om det. Som vi kanske många gånger gör, skjuter det ifrån oss. Nej, det står i Bibeln, han trädde närmare Gud. Han gick in i förbön. Han delade sitt hjärta med Gud. Och bara trädde närmare Guds ansikte. Och han blev bönhörd. Jämför med Petrus. När Jesus stod inför nöden. Där i Getsemane. Så bad han Petrus, sin lärjunge, sin efterföljare. Han som hade sagt: Jesus, jag vill följa dig vart du än går. Han bad honom: Petrus, vaka med mig. Vaka med mig en stund. Jesus bad inte att Petrus och Johannes skulle be för Jesus, för honom själv. Utan han sa: vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Men vi vet att Jesus säger till Petrus: Petrus, inte ens en timme orkade du vaka med mig. Jämför det med Abraham och se utgången. Vi vet att Petrus vägval, det gjorde att han inte bestod i prövningen, utan han förnekade sin älskade mästare. Och han fick gråta bittert. Men vi ser också, och vi vet också, att när han ödmjukade sig så hade Gud en upprättelse det också till honom. Och han fick bli en av de främsta lärjungarna och apostlarna för Jesus. Och han blev trogen. Och Mose, jag vill ta det också. Det står i andra Mosebok och 33 och 12. Jag tror faktiskt jag vill slå upp det och läsa det. Andra Mosebok. Det här är verkligen ett föredöme för dig och för mig. Andra Mosebok 33. Det här är mitt i Mose. Han har varit uppe och talat med Gud och fått lagen. Han har också kommit ner till folket igen och sett att de hade byggt en guldkalv och börjat dansa runt omkring den. Han hade bett för folket och så ska de liksom ta nya tag. Och då säger Mose till Gud, han beder ifrån kapitel 33 och vers 12. Mose sa till Herren: se, du säger till mig, detta folk dit upp, alltså till löfteslandet. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt att jag känner dig vid namn. Och du har också funnit nåd för mina ögon. Då säger Mose: om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa: jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Han svarade: om du inte själv vill gå med, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Så kommer något viktigt. Ty hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss, så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför andra folk på jorden. Och Herren svarade: det du har begärt, det ska jag göra. Men Mose, han var inte nöjd med detta. Alltså, vad är det han säger? Ja, han säger: om inte du går med, Gud, med din egen närvaro, så att det syns till och med på utsidan att du går med oss, att vi är ett folk som tillhör dig, då vill jag inte gå alls. Skulle du och jag kunna säga så? Gud, om inte du går med mig i mitt liv på det sättet så att det syns för mina medmänniskor, då vill jag inte vara frälst. Vi behöver få in den hungern, det begäret i våra hjärtan. Det är det enda begäret vi ska ha i våra liv. Men Mose var inte ens nöjd med det, utan han fortsätter och säger: låt mig få se din härlighet. Han svarade: jag ska låta all min godhet gå förbi dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig, och jag vill vara nådig, och så vidare. Det här är ett föredöme för dig och mig i den sista tiden. Att vi inte kan nöja oss med någonting annat än att den heliga ande leder dig och mig varje stund, varje minut. att människor omkring oss ser att Herren är verklig. Att vi kristna har någonting som inte den här världen har. Att Gud är mitt ibland oss. Det borde vara så att under och tecken sker ibland oss. Att Guds härlighet lyser igenom våra liv. Så jag vill bara uppmuntra oss. Inte att vi ska känna oss nedslagna för det vi inte har. Utan vi ska lyfta vår blick och se Herrens nåd vara evinnerligen också för dig och för mig. När vi träder närmare, när vi är villiga att följa de här principerna som Mose gav Israels folk, då ska också du och jag ta oss över jorden. För det gjorde ju folket, eller hur? De kom in i löfteslandet som flöt av mjölk och honung. Och så ska det också vara för dig och mig. Därför att Gud vet igen att vi behöver detta. Vi behöver en tid av väckelse, en tid av Guds härlighet och närvaro för att bli rustade, för att klara och för att leva i seger den kommande tiden. När Jesus kommer, så kommer han för att hämta ett folk som är ett segrande folk. Inte ett folk som är nedslaget och ligger och vrider sig, utan ett folk som har lärt sig vilken Gud de har, vem som är deras Gud, att det är Bibelns Gud. Så du och jag, vi ska gå över Jordan, ditt och mitt personliga Jordan, gränsen över i en djupare dimension med Herren, där Herrens närvaro är mitt ibland oss. Amen. Tack Jesus. Tack att du har kallat oss och du har sökt oss, Herre. Du har utvalt oss var och en, Herre. Tack att du har dött för var och en för att kunna fullborda din plan för våra liv, Gud. Och Herre, vi tackar dig. Vi vill följa dig. Vi vill lyda dig. Vi vill läsa ditt ord och vi vill efterfölja dig. Vi vill, som Mose säger, Herre, vi vill att du ska gå mitt ibland oss. Vi vill vandra i en nära gemenskap med dig, Jesus. Herre, vi vill att du ska gå med oss, att det syns på oss att vi är ditt folk, Herre. Så att människor där ute kan se att du lever, att du är en verklighet. Att du inte bara är en filosofi, Herre, som alla andra religioner, Gud. Utan att du är en levande Gud som vandrar med ditt folk, som verkar med ditt folk, Herre. Vi bara prisar dig. Tack att du vill tala nu, Herre, personligt till oss var och en. Vad som är vårat Jordan, Herre. Vad som är våran gräns, Gud, som vi behöver gå över. För att du ännu mer ska kunna verka och leva genom våra liv, Gud. Tack Herre att du välsignar var och en, Herre. Tack att du välsignar var och en som lyssnar, Herre. Tack att du bara möter var och en, Herre. Just på den, i den situation, i den livssituation som den befinner sig. Tack att du älskar varje människa som du har köpt så dyrbart med ditt blod. Herre, låt många människor bara få tacka ja till din plan med deras liv den här kvällen. I Jesu namn.